ande. Och röra vid våra hjärtan den här kvällen.
Tack Jesus för att du lever. Amen. 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 Det är så fantastiskt att få lovsjunga och tillbe så här. Tack Rebecka. Vi skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Vi ska fortsätta mera. Lite senare ikväll när vi firar nattvard så ska du också få fortsätta att lovsjunga och tillbe. Men vi ska stanna en stund inför Guds ord. Och senast jag predikade, det är ganska länge sedan faktiskt nu. Jag blev sjuk en söndag när jag skulle ha predikat. Så det känns som att det är väldigt länge sedan. Men då, den söndagen, så talade vi om Abraham som fick två söner, Ismael och Isak. En son efter köttet och en efter löftet, sa vi. Och Gud hade ju gett ett löfte till Abraham om en son. Men det var ju så att de orkade inte riktigt vänta på löftets fullbordan, utan de tog saken i egna händer. Och så föddes Ismael. Men det som var fantastiskt och som vi stannade inför den kvällen, så det var ju det här att även om Abraham och Sara kanske kom lite på sidan om vad Gud hade tänkt, så övergav inte Gud dem. Och jag tänkte att okej, nu har ni liksom missat er chans. Utan Gud stod fast vid sitt löfte. Han fullbordade sin plan, sin tanke med Abraham. Och de fick sin Isak efter 25 år. Men det som också var väldigt starkt att se, det var ju hur Abraham gav sin Ismael också till Gud. Och bad för Ismael. Och hur Gud välsignade också Ismael. Och jag utmanar oss allesammans att också ge vår Ismael, våra Ismael, till Gud. Det där som kanske gick lite på sidan om vad Gud hade tänkt i våra liv. Men tänk att Gud är så stor att vi får komma med allt i honom. Och han välsignar. Han välsignade Ismael. Och han kommer att fortsätta att välsigna Ismael. Jag tänkte att vi ikväll också ska uppehålla oss en stund till vid Abraham. Det var någon som kommenterade häromdagen. Det var på seniorsamlingen. Vi hade några gäster från baptistförsamlingen. Och som sa att Lilian predikar väldigt ofta från gamla testamentet. Hon tyckte att jag borde komma till baptistkyrkan igen. Så hon ska få höra någonting från gamla testamentet. Jag vet inte varför det har blivit så. Jag är bara så fascinerad över Guds handlande och vad som finns här. Hela allt Guds ord är liksom värt att läsa och lyssna till. Och här har vi den här Abraham, trons fader, som får vara med om så otroligt många saker. Och ikväll så vill jag backa faktiskt lite i kronologin. Och vi ska stanna en stund inför någonting som hände innan Abraham och Sara fick Ismael och Isak. Och då går vi till första Moseboken 13. Och jag läser från vers 14 framåt. Herren sade till Abram efter att Lot hade skilt sig från honom: lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser ska ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Och jag ska låta den bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden ska också dina efterkommande kunna räknas. Bryt upp och vandra omkring i landet i hela dess längd och bredd, för jag ska ge det åt dig. Ja, men ni kan de flesta av er den här berättelsen om Abraham som fick kallelsen en dag då han fanns där någonstans i ett avlägset land i Ur, där han hade vuxit upp tillsammans med sina kompisar. Och så kommer Gud en dag och säger att du ska bryta upp. Och Abraham gör faktiskt det. Och han vet inte ens vart han ska. Han vet inte ens till vilket land han ska ha. Men tänk nu att sälja hus, packa ihop allt vad du har. Och så ger du dig iväg och du vet inte vart du ska. Jag undrar vem av oss gör det. Ja, någon kanske gör det. Men vi vet väl åtminstone till vilket land vi ska. Abraham vet inte mycket. Men det här, i alla fall så lyder han. Och då kunde man ju tro så här, att efter den här dagen, efter det här lydnadssteget som Abraham tar, så skulle liksom välsignelserna bara regna ner över honom. Och ja, han blir välsignad när han kommer till det här landet som Gud har liksom fört honom till. Kanans land, det som kallas Israel idag. Han blir välsignad. Hans boskap växer, hans rikedomar, guld och silver. Han blir en rik man. Så han har det bra på många sätt. Men han får också möta väldigt, väldigt många utmaningar under sitt liv. Och det är så här att framme i det här landet dit Gud har lett honom, så dröjer det inte länge innan de hamnar mitt inne i en svår hungersnöd. Och så hamnar Abraham att packa ihop liksom sitt husfolk och liksom all sin boskap och flytta till Egypten. Skulle du ha börjat fundera på om du hörde rätt, eller va? Första gången. Ja, det tror jag. Och i Egypten så får Abraham inte ens behålla sin hustru, utan farao tar henne till hustru. Och låt vara att Abraham kanske har lite sig själv att skylla, för han berättar inte att Sara var hans hustru. Det var så att Sara var väldigt vacker. Så ni vet, de här faraos hövdingarna och alla egyptier, de var som flugor runt Sahara. Så hon hamnar in i faraos palats. Och Abraham, han tänkte, om han berättar att hon är hans fru, så då kommer farao liksom att göra sig av med Abraham, så att han får liksom behålla Sara. Och jag vet ju inte hur snyggt det där var. Jag tänker ju så här, ja, att mannen ska skydda sin kvinna, eller vad? Någon annan kvinna som tycker det här? Jajamensan. Ja, men så här tänker Abraham. Eller så här gör han i alla fall. Han tänker att det är bättre att ge henne frivilligt än att liksom han skulle liksom röjas undan där. Men jag tänker så här då. Vad rör sig i Abrahams tankar när han sitter där i Egypten, långt borta från sina barndomsvänner, kompisarna han växte upp med i det där landet, långt, långt bort. Men nu sitter han också långt borta från Israels land, dit Gud hade lett honom. Och nu har han inte ens sin hustru. Nu är han ännu längre borta från det där löftet om att få barn och barnbarn. Hur ska han nu få några barn och barnbarn? Han har ju inte ens en kvinna mera. Skulle du ha börjat fundera? Jag tror att Abraham sitter där och funderar. Gud, vad menar du? Hur blev det så här? Att Gud, var är du? Har du ställt en fråga någon gång? Ja, det tror jag. Vi är många som har tänkt så där ibland. Och jag tänker, absolut tror jag att Abraham, han må kallas trons fader, men han var människa. Jag tror absolut att han också tänkte såna här tankar. För han hade inte liksom, han hade ju inte läst boken om sitt liv. Han hade inte läst första Moseboken. Han hade ingen aning om hur det kommer att gå från det här tillfället och framåt. Men det är faktiskt så att uppbrottet från Egypten, det kommer fortare än vad Abraham har tänkt. Det är så att farao sparkar ut Abraham ur Egypten. Han får en spark i baken och liksom blir portförvisad därifrån. Därför att farao kommer underfund med att Abraham har inte talat sanning om Sara. Hon var ju faktiskt hans hustru. Och då är det så här att farao säger, ta din hustru och så försvinner du. Så gick det. Och så kommer Abraham tillbaka till Kanan, eller Israel. Och det står i första Moseboken kapitel 13, så står det i andra versen att Abraham, eller Abram som han kallas också, han var mycket rik på boskap och på silver och guld. Så han hade inte förlorat det här under tiden han var i Egypten, utan hade förmodligen ännu mer med sig när han återvände. Brorsonen Lot återvänder också. Och båda så har de har stora boskapsjordar. De äger mycket båda två. Och det är nu som det börjar gnissla i relationerna. Och det blir en dragkamp om de här betesmarkerna. Och deras anställda så hamnar i luven på varandra. Det blir en tävlan om vem som ska liksom få bästa markerna. Och det där ser inte bra ut. Och Abraham han inser att om inte ska blåsa upp nu till en sån här riktigt ordentlig släkt liksom strid, så då blir de nog tvungna att separera eller dela på sig och gå åt skilda håll. Att det här området där de nu finns, så det ryms inte två framgångsrika företagare i samma business, utan de får nog lov att liksom dela på sig. Och det är nu som Abrahams stora och goda, generösa hjärta kommer fram. Jag tänker så här, att med ålderns rätt, Abraham var den äldre, och med tanke på att det var han som hade fått kallelsen eller fått det här löftet om att det här landet ska ges till Abraham, så med tanke på det så borde ju rimligtvis Abraham ha fått välja först liksom vilka marker var han liksom vill etablera sig, eller hur? Men Abraham, han ger erbjudandet till nästa generation. Och jag tänker, wow, här alla äldre som har Abrahams goda hjärta och tänker på nästa generation. Ja, men jag kan nöja mig. Jag kan nöja mig med lite mindre. Vi kanske inte behöver sjunga de där gamla sångerna. Vi kanske inte behöver vara min musik. Ja, men vi kan ge det. Jag ger det till nästa generation. Det gör Abraham. Så han säger så här i vers 8 och 9. Då sa Abraham till Lot: inte ska det vara någon tvist mellan mig och dig, eller mina herdar och dina. Vi är ju bröder. Här står det bröder. Det var så här, det kan vara lite förvirrande när man läser Gamla testamentet ibland. För ibland så beskrivs olika generationer som bröder. Här är Abraham farbror och ändå talar de om bröder. Men jag tänker, vi brukar ju göra det i kyrkan också. Vi säger ju systrar och bröder. Vi kan vara olika generationer. Bara så att du är uppmärksam när du läser Bibeln och inte liksom tycker att du tappar bort dig där. Vi är ju bröder, ligger inte hela landet öppet för dig? Skil dig från mig. Vill du åt vänster så går jag åt höger. Och vill du åt höger så går jag åt vänster. Det var ju generöst. Lot i sin tur, han tänker på sig själv. Och han tänker mera på sin business än på goda relationer. Så han tänker ju strategiskt nu förstås, så liksom lite företagsekonomiskt. Ja. Och så väljer han då naturligtvis den där bördiga Jordanslätten som är rik på vatten. Och det är liksom, det är lätt att odla den här marken. Och här finns gott om mat för boskapen. Så får Abraham nöja sig med den där lite sämre lotten. Och Lot, han drar iväg. Han är wow, stolt över att liksom den här delen blev så där bra för hans del. Och Abraham, han står och tittar efter Lot som liksom drar iväg. Hästarna galopperar där i full fart mot lyckan och framtiden. Och Abraham, han vänder om. Och jag tror att han går med ganska sakta steg hem till sitt tält. Och vad tänker Abraham där han sitter i kvällskymningen? Vad känner han? Ja, men undrar han, sitter han där och undrar över orättvisorna i livet? Över relationer som kan trassla till sig? Över kanske varför den rättfärdiges får lida för sitt goda hjärta. eller över varför han som hade en kallelse över sitt liv ska möta så mycket motgångar. Motgång på motgång. Mm. Och kanske tanken också gräver ner sig ett tag i de här omständigheterna. De där svåra omständigheterna, de där ska vi säga utmaningarna som han står inför. Steniga åkrar, vattenbrunna som ska grävas för att man ska få vatten åt boskapen. Liksom allt det här som man ser, det här mindre gynnsamma förhållanden som han har nu att ta i tur med. Och jag vet inte om det är som med Abraham. Det är möjligt att, liksom, att han blir lite missmodig och ser nu liksom det här nu, steniga åkrarna och liksom bara de här utmaningarna som han har framför sig. Men Gud kommer faktiskt till Abraham med en hälsning i vers 14. Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står mot norr och söder, öster och väster. Ja, men Gud kommer till Abraham och säger, lyft din blick, Abraham. Mm, bli inte sittande här nu, motfälld. Utan de löften som jag har talat ut över ditt liv, de kommer att gå i fullbordan. Sen märker vi bara när vi läser vidare i det här sammanhanget att Abraham, han lyfter blicken. Perspektiven öppnar sig på nytt. Han tittar mot norr, han tittar mot söder, han tittar mot väster, han tittar mot öster. Och så reser han sig och så drar han genom landet. Och där ska vi lämna Abraham en stund. Men vi tar med oss idag den här hälsningen som Abraham fick. Den vill jag ge dig vidare från Guds ord ikväll. Och jag vet inte hur denna omständigheter som du befinner dig i som har kommit i Sion ikväll. Det kan hända du känner igen dig i någonting av Abrahams utmaningar. Kanske orättvisor som liksom grina dig i ansikte. Det kan vara saker som du själv har ställt till med. Du kan känna frustration. Du kan känna missmod. Du kan känna besvikelser. Du kan känna orättvisa. Och kanske också tänka som Abraham att varför? Jag har ju en kallelse över mitt liv. Varför ska jag möta såna här utmaningar? Gud, vad menar du? Och var finns du? Så vi tar med oss Abrahams, eller den hälsning som Abraham fick vid det här tillfället. Lyft din blick. Mm. Ja, men dina utmaningar. Det kan gälla ekonomin för någon. Det kan gälla arbetssituationen. Det kan gälla familjerelationer. Det kan gälla kanske ensamhet. Varför svarar inte Gud på dina böner om en livspartner? Mm. Eller det kan gälla det där ekorrhjulet som snurrar och snurrar i ditt liv. Och du tänker, är det här allt som livet har att ge? Och du känner liksom en skugga av meningslöshet som kastas över ditt liv. Mm. Och om vi börjar titta på omständigheterna så går det väldigt lätt att vi sänker blicken. Så är det omständigheterna vi ser. Och så blir vi missmodiga. Vi tappar hoppet, vi tappar perspektiven. Och liksom det blir snävare och snävare och snävare. Ju mer du sänker blicken, desto snävare perspektiv får du. Liksom desto mer kommer väggen emot, de där steniga åkrarna. Och du ser ingen väg, du ser knappt någon stig. Och det är därför, om du finns i ett sånt läge ikväll, då behöver du ta till dig, då är de här orden till dig ikväll. Lyft din blick. Lyft blicken. Därför att hjälpen kommer in nerifrån. Hjälpen kommer uppifrån. Lyft din blick. David, psalmisten David, som har skrivit så otroligt många lovsånger. Han har skrivit en lovsång som finns i psalm 121. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Och den där lovsången så sjöng han gång på gång. Då han var ute för att valla sin pappa. Får. Och han visste att runt omkring honom så fanns det farliga lejon, farliga björnar. Vi vågar ju knappt gå ut i skogarna mer, för det finns både varg och björn. David visste det här var realiteten för honom. Han stod öga mot öga med dem. Varifrån ska min hjälp komma? Sjöng han. Jo, min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Och det var nog många gånger som David fick orsak att sjunga den här lovsången också längre fram i livet. Ja, men han står ju en dag inför den här jätten Goliat. Men David, han står där med en liten slunga, några stenar. Men han ser inte en stor jätte. Därför att David lyfter blicken högre. Han lyfter blicken bortom jätten Goliat. Han lyfter blicken mot han som har skapat himmel och jord. En Gud som är långt större än den här stora jätten. Kanske han sjöng medan han slungade iväg sina stenar. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Och om vi blickar upp så blickar Gud ner. David skriver en sång om det också. Psalm 53 så skriver han: Gud blickar ner från himlen över människors barn för att se om det finns någon som förstår, någon som söker Gud. Men David, han visste att om han tittar upp så tittar Gud ner. Och det är så många gånger som David har fått se in i Guds goda ögon. Kanske inte fysiskt sett in i hans ögon, men förnummit att Guds goda ögon tittar ner på David. Och Guds goda ögon tittar ner på dig ikväll. Om du blickar upp och fråga varifrån ska min hjälp komma. Du sträcker ut, du ropar ut från ditt hjärta emot han som har skapat himmel och jord. Hans blick möter dig. Och det är i mötet med hans blick som perspektivet liksom bara förändras. Öppna sig på nytt. Hopp. Hoppet föds på nytt. Ljuset växer in i våra liv. Och du ser att det finns en horisont. Du ser att det finns någonting bortom det här där du står just nu. Du ser att det finns en väg. Det finns en källa. Det finns en stig. Ja. Det är därför vi behöver stanna upp och vi behöver lyfta blicken bortom omständigheterna. Se in i hans ögon, han som har skapat himmel och jord. Gud säger till Abraham, lyft blicken. Att vet du Abraham, du är inte framme ännu. Det här är inte ändhållplatsen. Det finns någonting nytt. Det finns en ny dimension som du ska ut i. Lyft blicken, det andra vi tar med oss. Det är fortsättningen på det här som Gud säger. Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Vet du att det är just från den platsen där du står som Gud vill ta dig vidare. Från den plats där du står är hälsningen som Abraham får. Nu frågan, var står du? Var står du? Var står du just nu? Och jag tror att det är väldigt viktigt att erkänna verkligheten, att öppna ögonen och våga se verkligheten som den är. Att inte fly, inte komma med ursäkter. Ja, men var har livet trasslat till sig för dig? Var är det komplicerat just nu? På vilket område? vad det där, vilka omständigheter liksom finns du i? Att våga liksom också se, kanske jag har gjort fel beslut. Kanske jag gick lite på sidan om Guds väg någonstans. Ja. Vi läser ju i, eller Paulus skriver, att det är sanningen som ska sätta oss fria. Inte förnekelsen, inte våra ursäkter att vi bortförklar, utan det att vi erkänner sanningen. Och det är det första vi behöver göra för att vi ska liksom komma. Gud ska kunna ta oss ut ur det läge där vi är, att vi vågar erkänna verkligheten. Och jag tänker, nog är det ju många gånger som vi tänker så här, att om det bara skulle se an, bara omständigheterna skulle vara annorlunda, om det, va? Är det inte ofta vi tänker så här, men nu ser det ut just så här som det gör, och då behöver vi kunna erkänna att det är precis så här som mitt liv ser ut just nu. Men då är liksom den här uppmuntrande hälsningen att du behöver inte ta dig till ett annat utgångsläge innan Gud kan komma in i ditt liv. Men Abraham, han måste inte först förflytta sig till liksom ett annat område för att Gud ska kunna föra honom framåt. Utan det är precis där han fanns som Gud kom med den här hälsningen. Att från den här platsen ska jag liksom föra dig. Och det kan hända att Abraham, han kunde ha sagt så här, ja, men jag ser bara steniga åkrar när jag lyfter blick, jag ser ingenting annat. Ja, men lyft den lite högre, lyft den bortom omständigheterna. Och väldigt ofta, jag vet inte om du är sån, men jag tänker nog är det väldigt ofta som vi står och så stirrar vi på den där stängda dörren. Och vi stirrar liksom åt ett håll och dörren är stängd. Och så kanske det finns en dörr som är lite på glänt någon annanstans. Ja, men det här har ju frikyrkofolket gjort sig skyldiga till så många gånger. Ja, men så här har vi alltid gjort. Genom den här dörren har vi alltid gått. Den här musiken har vi alltid sjungit. Vi har spelat orgel, vi har spelat dragspel och folket har blivit frälsta. Det är genom den här dörren. Och så ska man med våld in genom samma dörr som kanske är låst just nu. Medan det finns en dörr på sidan om som är på glänt. Så det här, jag menar, det här var ju bara ett exempel från församlingslivet, men så här kör vi fast också i våra egna liv allt som oftast. Vi står och knycker i den stängda dörren, men om vi lyfter blicken så öppnar sig nya perspektiv. Det finns åtminstone en sak som du kan tacka Gud för på den plats där du just nu, de omständigheter där du finns nu. Och då kanske det finns ingenting att tacka Gud för i de här omständigheterna. Jo, det finns en sak. Det är att Gud står där med dig. Att du inte är ensam. Gud står där med dig. Du är inte ensam. Hörde du mig? Nej, Gud står där med dig. Och han är inte rädd för dina omständigheter. Han liksom blundar inför dem. Han säger inte, du har själv ställt till det så du får själv reda upp det. Du har bara dig själv att skylla. Ja, men det är dina okloka beslut. Det är dina felaktiga prioriteringar. Ja, men det och det som du själv rår för, som gör att du finns i den här situationen som du just nu är. Nej, det säger inte Gud. Och ändå kan det vara så sant så han kunde faktiskt få säga det. Därför att många gånger, vi är subjekt i våra egna liv. Så vi är en del av också hur livet ser ut. Men Gud anklagar oss aldrig. Det gör han inte det här kvällen. Utan han kommer med sin stora nåd och säger, jag står där med dig. Jag står här med dig. Och det är just från den här platsen som jag vill ta dig vidare. Det är inte kört. Det är inte slut. Och jag vet att kanske det finns någon som sitter i Sion ikväll och tänker att ja, men jag har kommit till en stationen. Det finns ingen väg bortom det här. Och du kanske till och med har funderat på att göra slut på livet. Ja, men då sitter du i Sion av en orsak ikväll. För att du ska få höra den här hälsningen från Gud. att det är inte slut. Det här är inte en stationen. Från den här platsen vill jag ta dig vidare. Det finns någonting bortom dina omständigheter. Lyft blicken. Och så säger Gud till Abraham: bryt upp och vandra omkring i landet, i hela dess längd och bredd, för jag ska ge det åt dig. Bibel 2000 så skriver: vandra genom landet. På engelska står det: arise, walk through the land. Res dig, bryt upp och vandra genom landet. Vet du att Gud står med dig där du just nu står, så det betyder inte att du ska parkera dig där och så ska du förbli där. Utan det finns också en hälsning att liksom resa dig och ta steg. Jag brukar tänka så här: jag vet inte om det finns någonting mer deprimerande än kristna som har slutat vandra, som har liksom parkerat sig och liksom inte ens liksom vill någonting mera i sitt liv, utan man tänker att ja, det är nu så här nu. Men att följa Jesus, att vara en lärjunge, det handlar om att vandra, det handlar om att ta steg. Och det var när Abraham reste sig, landet blev inte givet när Abraham satt, utan landet blev givet honom när han reste sig och började vandra genom landet. Jag har skrivit så här: löftet blev givet till honom när han stod stilla. Ja, och den här kvällen då han kanske satt där i tältöppningen, såg ut över det här förtorkade landskapet. Och jag vet inte, kanske han satt där, tog någon pinne och satt och ritade i sanden medan tusen frågor tumla om i hans inre. Vad vet jag? Löftet kom till honom. Men landet gavs honom när han reste sig och började vandra. Han tog steg. Och det här har fascinerat mig. För jag tänker ibland så här: Gud har sagt någonting. Så tänker jag: okej, Gud, gör någonting nu då. När ska det där hända nu då? Och så sitter jag och väntar och väntar och väntar. Men när jag läser min bibel så märker jag att folket är i rörelse. Gamla testamentet, folket är i rörelse. Gud säger någonting och folket tar steg. Och det här ser vi också i Josua 1 och 3. Det här är samma uppmaning som Gud ger till Israel, alltså Abrahams ättlingar, flera hundra år senare, när de på nytt ska inta landet efter att igen ha varit i många hundra år i Egypten. Så kommer de tillbaka till Israels land och då får de hälsningen från Gud så här: varje plats där ni sätter er fot har jag gett er. Men de måste som själva flytta sina fötter och inta landet. Vet du, det är väldigt få bönesvar som kommer till oss när vi bara sitter och väntar och liksom inte själva, liksom, ska vi säga, inte själva gör någonting. Vill du ha ett jobb, ber du om ett jobb, sök då jobb. Vill du ha en fru, be du om en fru, så sök då en fru. Kanske bjud ut på en dejt den här kvällen. Någon. Vill du ha en inkomst, så arbeta. Vill du ha vänner, så bli själv en vän. Ta steg, ta steg. Men det är när vi tar steg som Gud kommer och så samarbetar han med oss och så står han där med oss. Så ikväll så är Gud, som Guds hälsning, det är att han liksom, han uppmuntrar dig. Han kommer med sin hälsning att lyft blicken mot han som har skapat himmel och jord. Bryt upp, ta steg och så går vi tillsammans. Så min fråga här i avslutningen, det är: vilka steg, vilket steg behöver du ta? Vilket steg behöver du ta? Gud är är här och han är där du är. I dina omständigheter så är han med dig. Och hälsning att du ska nu lyfta blicken. Se bortom omständigheterna. Han vill ta dig vidare. Och frågan är, vilka steg behöver du ta? Och vi kommer att öppna upp förbönsplatserna här. Vi ska fira nattvard tillsammans, så ska vi lovsjunga och så ska vi be. Och någon här så behöver ta steget att bli en Jesu lärjunge. Att släppa in Jesus i sitt liv. Bli frälst. Har du inte gjort det, så är det här kvällen för dig när du får välkomna Jesus in i ditt liv. Någon annan kanske behöver ta steget att vända tillbaka till Jesus, för du har distanserat dig. Någon annan behöver ta steget att släppa den där oron och liksom bara få bli fylld av förtröstan på att Gud går med dig och för dig vidare. Jag vill be en bön om välsignelse här över dig innan vi övergår till nattvarden. Men jag vill bara utmana dig, ta den här chansen, ta den här kvällen och gå till Jesus. Låt någon be för dig. Och du vet själv på vilket område som den heliga ande har talat in i ditt hjärta den här kvällen. Kanske också sagt någonting mer konkret, vilka steg du behöver ta. Men vi är här för att betjäna varandra, för att uppmuntra varandra. Jag vill bara att du ska få ta med dig en stark uppmuntran från den här kvällen. Låt inte missmodet ta dig. Låt inte heller liksom det tycka synd om ta dig, utan lyft blicken. Det finns någonting bortom det som nu är. Åh Gud, tack. Tack Gud att du är en realitet. Tack Gud att du är inte en Gud av trä av sten som inte har ögon som ser.